Det här är den helige andes dag. Gud är treenig, men han är en. Men idag firar vi Guds ande. Vi firar tillsammans med Guds ande. Vi kommer ihåg det som Guds ande har gjort för oss. Och hur levande han är idag. Han bor i oss. Och han är den som ger oss förutsättningar för att kunna leva efter Guds ord. Det är alltså inte du och jag som behöver lyfta oss i håret för att klara det här. Utan vi behöver en ödmjuk ställning till Herren. Han är den som vi älskar. Och han är vår brudgum. Och den helige ande, han hjälper oss både att kunna uttrycka vår kärlek till Jesus, men också att kunna verka med den kraft som Jesus verkade. Samma kraft som bodde i Jesus eller bor i Jesus, den kraften bor i den som har tagit emot Jesus som sin frälsare. Det är så enormt så att vi egentligen får nypa oss i armen för att fatta vad det handlar om. Och jag tycker att, Eugen Pettersson som har skrivit The Message, alltså Bibeln med ett modernare språk. Han har introducerat det här så fantastiskt, storheten i det som vi nästan få lite för mycket rutin i, så att vi förlorar själva stunsen, kraften, härligheten. Det här är så stort att vi lite bedövas nästan av det. Han skriver i inledningen till, nu hjälpte du ju mig så bra att börja läsa bibelstället för dagen, nämligen Apostlagärningarna 2. Och du nämnde även att Jesus sa till lärjungarna i Apostlagärningarna 1 att de skulle vänta in den helige ande innan de överhuvudtaget gjorde någonting. Och den regeln gäller än idag. Vi ska läsa vad Eugen Pettersson säger just om Lukas som har skrivit Apostlagärningarna. Han skrev ju också Lukas evangelium. Och Lukas evangelium slutar ju med att Jesus dog, han uppstod, han talade med sina lärjungar och med en stor skara lärjungar. Och han var tillsammans med dem i 40 dagar innan han då lyftes upp, som det står och som Lukas då berättar om i första Apostlagärningarna 1. Men så här skriver Eugen Pettersson. Eftersom historien om Jesus är så oerhörd, Gud lever med oss. Gud talar till oss på ett språk vi förstår. Gud gör saker som botar, hjälper och räddar oss. Så finns det en risk att vi står och beundrar den, alltså historien, med stora ögon och gapande munnar och sedan förblir stående. När hela vidden av Jesu liv och död så småningom eller plötsligt går upp för en, så är det lätt hänt att man blir en entusiastisk åskådare. Inget mer. En Jesus supporter som gärna applåderar mycket och länge i sina bästa stunder låter sig inspireras till att leva efter hans föredöme. Lukas ser som sin uppgift att förhindra det. Den utvecklingen. Att hindra oss från att bli blotta åskådare till Jesus sagan. Lukas är den enda av Jesu första fyra levnadstecknare som fortsätter med historien om hur apostlarna och lärjungarna förde budskapet om honom vidare till nästa generation kristna. Det anmärkningsvärda är att det i allt väsentligt är samma historia. Lukas fortsätter sin berättelse, nästan utan avbrott. En kort paus bara för att doppa fjäderpennan i blocket. I samma stil som förut och med samma ordval. Historien om Jesus tog inte slut med Jesu uppståndelse. Den fortsätter i och med historien om de som tror på honom. Guds övernaturliga ingripande i världens gång tog inte slut med Jesus. De kristna som Lukas skriver om var inte bara åskådare, lika lite som Jesus var det. De är med i spelet. Gud gör saker genom dem. Gud bor i dem. Och därmed förstås i oss. Det här fortsätter. Det fortsätter. Och Jesus sa till och med att lika stora, kanske till och med större saker än vad han hade gjort skulle hans lärjungar, alltså vi, få vara med om och se hur, vad som händer i Guds kraft. Det är något som inte...
Det skapar lite.
Okej. Okay. Jag kanske ska dra bak håret.
Så.
Tack. Den här uppståndelsen, Jesu uppståndelse, ni kan tänka er att stå och se hur Jesus lyfts upp. De hade ju naturligtvis fått vara med om så mycket så att de förstod ju att han var Gud. Men vilken upplevelse och vilken känsla av ensamhet. Men de lydde det Jesus sa. De gjorde precis som han sa. De gick som Helene sjöng till övre salen. Och där bad de. Och de bad ju naturligtvis om det här. För om vi tittar tidigare i Johannes evangelium i det 14 kapitlet. Så berättar Jesus för dem att han skulle komma att sända sin helige ande. Att det till och med var bra för dem att han blev upplyft. Därför att då skulle den helige ande komma. Och vi är där nu. Vi är i precis det läget nu. Den helige ande kom över lärjungarna. Jesus sa snart. Det här med tid och Gud är alltid jättesvårt. Därför vi, så fort Gud ger oss en vision eller berättar vad som ska hända för oss, så tänker vi typ imorgon eller om en vecka max eller något sånt. Men ofta så får vi, ibland får vi vänta år på bönesvar. Men det betyder ju inte att det är oväsentligt för Gud. Och det betyder inte att han inte svarar. Men tid är alltid något som vi har lite svårt med. Jag i vart fall. Och men här var det faktiskt bara 10 dagar. Men klart 10 dagar kan det kännas lite långt. Men 10 dagar tog det. Så kom. Får jag ta den här kanske? Eller jag kan ta den här. Jag kan ta. Ja. Tidar. Och så kommer den helige ande, hjälparen. Och tala om för lärjungarna vad han hade tänkt. Och där ser vi vad som hände då. Det var ju att de fick tala i tungor och de fick tala i tungor. I språk som folk där, fast de hade olika språk, kunde förstå. De förstod precis vad han sa. Fastän han inte, eller de talade precis som, utan att kunna de här språken. Och det är ju det som vi också får vara med om idag. Vi får tala i tungor. Ibland så är det änglarspråk. Ibland är det språk som vi, oftast är det väl kanske språk som inte vi här på jorden i alla fall känner till. Men det händer ju också att man ibland talar ett språk som en annan förstår. Jag kommer att tänka på det. Jag tror att ni kanske har hört det. Det var faktiskt en svensk missionär som var i Afrika och som hade jättejobbigt. Han var ensam där. Och han upplevde sig väldigt ensam och övergiven och hade det väldigt kampigt. Och så var han på ett bönemöte och utgöt sitt hjärta för Herren i bönemötet tillsammans med alla sina syskon från Afrika. Och så på klingande svenska så ger hans granne honom ett tilltal som är så tröstefullt och så fantastiskt att han blir fullständigt befriad från alla de här jobbiga känslorna. Och då han får verkligen uppleva Guds vidrörande. Så visst händer det. När han då frågar sin granne om han kan du svenska? Då förstod han ju inte vad han sa. Han kunde inte alls svenska. Men han fick tala i tungor på klingande svenska. Det är ju härligt. Och det har ju varit, man finns ju många sådana exempel när det behövs. Vi vill gärna sätta saker i system, men det gör inte Guds ande. Han är frihetens och inspirationens och omväxlingens Gud. Så när vi försöker sätta saker i system, då spjärnar det emot. Vi ska ha ett beroende till Herren. Det är det som är det viktiga. Vi är beroende av Herren och naturligtvis den helige ande då. Som är Guds, henne Jesu ande, Guds ande. I Johannes 16 och 7 så säger Jesus: jag säger er sanningen. Det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort så kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort så ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd, de tror inte på mig. Om rättfärdighet, jag går till Fadern och ni ser mig inte längre. En parentes bara. Jesus skulle inte kunna ha blivit uppryckt om inte han var fullkomlig och hade rättfärdighet inför Gud. Så att han blev uppryckt är en inspiration för dig och mig. För vi vet att den rättfärdigheten som Jesus ger oss, den gör att vi också kommer att få uppleva samma sak. Vare sig vi lever eller ligger i våra gravar när det händer att Jesus kommer, så får vi lyftas upp. Det är den rättfärdigheten som han kommer att överbevisa världen om. Och om dom, denna världens första är dömd. Det här är ett kolossalt budskap. Och jag brukar tänka så här. Vi är i valtider. Och man är väldigt ängslig över desinformation. Man pratar mycket om det och vi försöker upplysa människor om hur desinformation ser ut. På nätet är det ju oftast. Men jag tänkte så här häromdagen. Om det är något som handlar om desinformation så är det vad fienden gör i världen. Den avsvurne fienden, Satan, han har så förvillat de människor som inte vill tro på Jesus så att de tror att det är sant det de står för. Det kallar jag för en mycket allvarlig form av desinformation som inte bara varar i 4 år, konsekvensen alltså, utan som varar i evighet. Och därför finns vi, du och jag, som har förstått sanningen. För den ska göra oss fria och den ska göra alla människor fria. Men det är uppdraget. Och det är här vi fortsätter. Det här spel låter kanske lite lättsinnigt på något sätt. Men det är ju så mycket spel idag, eller hur? Det här är det verkliga spelet. Det här är det verkliga spelet. Det här är sanningens stora skeende. Och där får du och jag vara med. Vi ser ju inte Gud, men ändå är han lika verklig som vår egen osynliga andedräkt. Och vi läser om Nikodemus i Johannes 3. Han var ju så förundrad över att Jesus sa att han var tvungen att födas på nytt. Du måste födas på nytt. Men hur ska det gå till? Ska man in i sin mamma igen och bli född på nytt, eller hur? Vad menar du egentligen? Och han var rådsherre och Jesus förmanade honom lite och sa det. Du som är rådsherre för folket, förstår du inte det här? Det är alltså det som är fött av kött, står det där då. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av kött är kött. Och det som är fött av ande är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill och du hör dess sus. Men du vet inte varifrån den kommer eller vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av anden. Så är det med anden och så är det med dem som är födda av ande. Jag har delat upp det här. Det var en liten introduktion på detta stora tema. Och jag kommer att tala om 1. Den helige ande ger nytt liv. Och 2. Den helige ande ger förutsättningar till tjänst. Och sen så ska jag också tala om det var här det. Den helige ande ger hjälp och tröst. För det behöver vi verkligen. Och sen avslutar vi. Den helige ande ger nytt liv. Han är livets ande och han är verksam i Bibeln redan i första raderna. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom och mörker var över djupet. Och Guds ande svävade över vattnet. Och i skapelsen så blåser Gud livsande i hennes näsa och så blir människan en levande varelse. I Bibeln så är det luft eller vind, eld, olja som Gud använder som symboler för den heliga ande. För det är inte lätt att greppa vad den heliga ande är. Under gamla testamentet så blev Guds tjänare, profeterna och kungar smorda med olja. Det var alltså en symbol över att Gud hade utsett de här människorna till att tjäna sitt folk. Att tjäna alla som står i ledande ställning i församlingarna idag är där inte för att i första hand styra utan för att tjäna, för att betjäna. Vi är till för att hjälpa och betjäna, precis som den helige ande gör. Idag så finns den helige ande inom oss när vi har tagit emot Jesus som vår frälsare. Och då fyller han oss med Guds närvaro. Du blir pånyttfödd genom den helige andes kraft. Guds kärlek, frid och glädje blir de yttre tecknen på att du är pånyttfödd. Att du är en ny skapelse. Det kallar vi för hjärtats omskärelse. För ni vet, i gamla testamentet så var det skuggsymboler över det som skulle komma. Jesus nämndes redan i Gamla testamentet i allt det som skedde. Allt har att göra med Jesu verk, Jesu offer, vad han skulle komma att göra. Och allt det som skedde i Gamla testamentet och som förklarades i Gamla testamentet finns alltså i verklighet i Nya testamentet idag. Därför att det var bara symboliskt för det som skulle ske, alltså att Jesus dog i vårt ställe och tog våra synder på sig, så att vi kan iklädas den här fantastiska rättfärdigheten som vi absolut inte kan anstränga oss för att få. Vi bara accepterar Guds plan. Vi accepterar reglerna. Vi accepterar sanningen. I honom, i Kolosserbrevet 2:11 så står det, i honom blev ni också omskurna. Inte med människohand. Ja, det var det, jag kanske inte nämnde det då. Jag pratar för mycket om annat. Alltså omskärelsen i Gamla testamentet. Det var en symbolisk gest för hjärtats omskärelse. Och i Kolosserbrevet 2:11 står det, i honom blev ni också omskurna, inte med människohand, utan med Kristi omskärelse, när ni avkläddes er syndiga natur. Och den helige ande kan nyskapa din ande och också bevara den. Gud som befäster oss, det är Gud som befäster oss i Kristus och som har smort oss. Han har även satt sitt sigill på oss och gett oss anden som en garant i våra hjärtan. Jag läste just att på den tiden när Bibeln i Gamla testamentet skrevs så gick man inte omkring med pengar i fickorna och så, utan man hade sitt sigill med sig. Och när man blev intresserad av att köpa någonting så kom man överens med säljaren och så satte man sitt sigill på dokumentet. Och det betydde att ingen annan fick köpa det här innan jag hade kommit och sagt om jag ville ha eller inte ville ha varan. Och hade med mig pengarna. Så sigillet gällde som en garant, som en garanti för det köpet. Och vi är ju köpta av Gud tillbaka till honom. Han har satt sitt sigill i oss. Och det är bland annat det vi firar idag. Du har Guds sigill på dig i ditt hjärta. Den heliga ande är bekräftelsen på att vi tillhör Gud. Ibland så vänder vi på det här väldigt konstigt och så tror vi att vi måste prestera en massa saker för att duga inför Gud. Men det är ju typiskt avgudaktigt att tänka så. Det är det man gör åt avgudarna. Man ska behaga avgudarna, man ska göra sig inställsam och man ska smickra och man ska försöka påverka. Det ligger helt på en helt annan linje. Den går parallellt med Guds regler och det som Gud vill. Han har satt sitt sigill och han, den helige ande, bekräftelsen. Det är det som är det viktiga. Bor den helige ande i ditt hjärta så tillhör du Gud. Och du kan vara lugn och tacksam för det. Det är han som ger oss förutsättningen för att kunna leva vidare efter ordet. För vi har själva inte den kraften, utan det är den helige ande. Pånyttfödelsen, det är en förutsättning, ett första steg kan man säga, för att gå vidare och bli uppfylld av den helige ande. Alltså andedöpt, som vi säger. Och då är jag på punkt 2. Den helige ande ger förutsättningar till tjänst. Hjärtats omskärelse då är alltså inte detsamma som att vara fylld eller döpt med den helige ande. När Paulus till exempel kom till Efesos så fanns det de som redan var pånyttfödda kristna, men som inte visste att de kunde bli uppfyllda av den helige ande. Och när man lade händerna på dem och bad så fick de också uppleva det, andens dop. Och anden gav gåvor som började fungera. Och det står så här i Apostlagärningarna 19. Nu har det gått en tid efter början av apostlagärningarna. Så Paulus han sa, Johannes döpte med omvändelsen stod på och sa åt folket att tro på den som kom efter honom, det vill säga Jesus. Och när de fick höra det så döptes de i Herren Jesu namn. Och när Paulus la händerna på dem så kom den helige ande över dem. Och de talade i tungor och profeterade. Tillsammans var det omkring ett dussin män. Och det här är ju väldigt aktuellt för oss också. Och det är någonting som jag tror vi behöver ta upp igen. Vi behöver predika om det. Vi behöver praktisera det. När jag och Eugen blev frälsta, då var det mest vanliga. Efter varje möte så hade man ett eftermöte. Och eftermötet hade där, vi var i Lycksele då. Då hade vi minst 300 personer i eftermötet. Alltså det var efter sen alla hade gått som inte var så intresserade av att bli döpt i den heliga ande. Och det här är någonting som jag tror vi behöver återuppta. Att det blir naturligt för oss att stanna kvar. Och be med dem som vill få bli döpta i den heliga ande. Jag tänker väldigt mycket på den unga generationen. Det är inte alla som har upplevt den heliga ande stop. Och det är ju en otroligt viktig fortsättning på frälsningen. Den heliga ande är alltså bekräftelsen på att vi tillhör Gud och det är han som ger oss förutsättningarna att kunna leva efter ordet och den dynamik och den potential som vi kan få uppleva när vi blir medvetna om, alltså när vi tror, när vi inser att Gud själv bor i oss genom sin heliga ande. Den är oerhörd, den är gränslös och den är kraftfull. Då flyttas fokus från oss själva och till honom, till Herren. Och vi förstår då hur det är tänkt att fungera. Det är inte ett mänskligt verk och det ska inte heller vara ett mänskligt verk. Det är så lätt att vi, ja, som någon sa så här, att jag har en jättebra idé, nu fattas det bara att få Gud med på det. Och det blir liksom lite fel på något sätt, va? Åtminstone skorrar det i mina öron. Alltså, okej, den heliga ande kan inspirera och vi kan få tankar och så. Men vi behöver alltså inför Herren bli klara över att det här inte kom egentligen bara från mig själv. Utan att det var inspirerat av den heliga ande. Och jag tror att vi behöver bli övertydliga när det gäller just det. Därför att det är så viktigt att det är den heliga ande som leder oss. När det idag finns någon som söker och älskar Gud av hela sitt hjärta och med hela sin själ och hela sin kraft och hela sitt förstånd, då fyller han den personen med sin heliga ande som verkar med Kristi kärlek, andens frukt och andens gåvor. Och vi har pratat väldigt mycket faktiskt om andens gåvor, hur viktigt det är att de kommer i bruk. Och du och jag behöver uppmuntra varandra. Vi behöver bekräfta varandras gåvor. Vi behöver hjälpa varandra att förstå att det är nåd. Att det inte handlar om, nej men jag kan väl inte. Det är inte på den nivån. Utan det här skulle ju vara Guds ande som leder. Och när hjärtat bankar, för jag tror, eller åtminstone har jag upplevt det så, att från början när man ändå inte har gjort det tidigare eller när det har gått ett väldigt långt tag sen man använde en gåva som Gud har gett, så känner man känner en speciell, Gud är övertydlig kan man säga lite grann då. Sen vill han inte ha kvar den övertydligheten därför att han vill att vi ska tro. Så det släpper efter vart, men du kan vara säker på att har det varit dröjt ett tag eller du har inte använt det tidigare, så kommer Gud att låta dig förstå väldigt tydligt att han vill att du ska använda den gåva han har gett dig. Och här är det väldigt viktigt att vi inte står emot Guds ande. Att vi inte börjar lyssna på fienden som kommer att säga så här: men du har väl aldrig gjort det här förut? Vem är du? Skulle du kunna göra något sånt här? För det är ingen som kommer att lyssna på om du säger det här. Nej, men det blir en flopp och så vidare. Det är inte på den rösten vi ska lyssna. Utan vi ska se på Jesus och längta efter att få använda den utrustningen som han har gett oss. Och det måste vi få. Vi är på intet sätt fattiga i det här. Det är många som låter sig användas av Guds ande och som betjänar oss med andens gåvor. Men jag tror att Herren vill att vi ska vara ännu mer överflödande i det här. Och det är då först det blir så här spännande att vara. Och jag kan inte vara borta ifrån ett möte därför, vad tänker Gud göra idag? Och oftast är det så här att han kanske tar någon som inte han alls har använt tidigare. Och någon som man inte kan föreställa sig. Och så vi kan inte räkna ut vem Gud väljer. Kommer ni ihåg David när han blev utvald till kung? Ja, de plockade igenom alla hans bröder innan Samuel. Samuel var ganska nöjd. Han var ju profet och hade Guds ande. Men Gud ville inte. Så Samuel hade varit nöjd med den första till och med. Men då sa ju Guds ande till honom, nej, 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 inte den. Andra, nej, nej, du ska inte titta på det yttre. Du ska inte titta på det som är på yttre. Utan du ska lyssna på min ande. Och så till slut fanns det inga mer att ta ett av. Och då säger Samuel, var det här alla dina söner? Nej, säger han då i sig. Jag har en till, men han är ute och vaktar fåren. Alltså han är ju, kan ju inte vara frågan om på något vis. Hämta honom direkt, vi gör ingenting annat förrän han har kommit, säger profeten. Och så fick de vänta där. Hela gudstjänsten stod stilla, ända tills David kom. Då fortsatte Samuel och smorde honom till kung över Israel. Men sen vet ni vad som hände. De flesta av er har läst om det här. Det var inte raka spåret upp på tronen, minsann. Utan det var en tuff start. Han fick vara med om mycket, mycket svåra saker. Inte desto mindre var han den kung som Gud hade utvalt. Andens gåvor ska jag inte gå in på för det tar för lång tid. Men det kan vi ha. Vi borde ha kanske lite mer undervisning just om andens gåvor. Men det är en mångfald av gåvor. Även samma gåva, en profetisk gåva, är inte identisk hos varje människa. Alltså sättet att framföra det på, det som ligger bakom allt, varierar. Så en profetisk budskap från en person kan upplevas på ett sätt och ett profetiskt budskap från en annan på ett helt annat sätt. Och så är det med alla gåvor. De är nyanserade, men det är samma ande som verkar bakom. Och han respekterar också våra personligheter när han gör det här. Så, sen har vi, jag måste bara få nämna i förbifarten att andens frukt är också någonting som den heliga ande verkar i oss. Det står i Galaterbrevet 5. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet, självbehärskning. Det är alltså det som den heliga ande verkar i alla oss. Och som gör det möjligt för folk att leva och umgås med Gud och med andra människor på ett positivt och levande sätt. Och så har vi kommit till sista punkten. Den heliga ande ger hjälp och tröst. Och jag ska be fadern, Johannes 14. Och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Han ger vår hjälpare. Vi behöver hjälp i allt det här. Budskapet är befriande. Det är inte så här, ni vet, ute i världen så är det folk dignar under bördan, under slaveriet. Både när det gäller arbete och i deras privata liv. så finns det så mycket krav för att man ska godkännas och duga och vara ett i samhället. Men här är det inte så. Här kan man slappna av. Här kan man uppleva att Bibelns budskap är befriande. Det kräver inte svett. De som tjänade Gud i Gamla testamentet skulle inte ha yllekläder, de skulle ha linnekläder. De skulle inte svettas, utan de skulle verkligen kunna uppleva det behagligt när Gud använder dig med det han vill göra. Så blir det till glädje för andra, men också för dig själv. Han lägger inte mer krav, utan gör det möjligt att gå från död till liv. Från slaveri till frihet. Från fruktan till frid och glädje. Men så säger han så här också: gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är skrivna i livets bok. Det är inte det ni gör för Gud, utan det Gud gör för er som ni ska fira, står det i The Message. Han har gett oss de förutsättningarna vi behöver oavsett omständigheter. Det är Gud som verkar i oss, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Och den heliga ande är vår hjälpare att leva det här fantastiska nya förbundet. Som är ett ensidigt förbund, det betyder... I Gamla testamentet så fanns det förbund där båda parter var tvungna att ge sitt. Men Nya testamentet, det är ett helt annat förbund. Där är det ensidigt, det betyder jag är mottagare. Det är Gud som ger hela tiden. Jag tar emot, jag lyssnar, tar emot och lyder. Och gör det som han vill. Så han har gett oss förutsättningarna i det här nya förbundet. Där Gud ska ha äran för sitt verk. Han ska ha hela äran för sitt verk. Vi behöver uppmuntran av varandra. För att vi behöver bli mer bekväma i att använda gåvorna. Men det är Gud som ska ha all ära för sitt verk. Och det måste vi lära oss. Att leva på det sättet. Att inte vara snåla med uppmuntran utan att för den ska upphöja redskapet. Jag kanske måste läsa det. Jag har skrivit upp Romarbrevet 8:5, men det blir kanske mycket bibelläsning. Men vi läser det också. Romarbrevet 8:5. De som lever efter köttet tänker på det som hör till köttet. Men de som lever efter anden... tänker på det som hör till anden. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. De som lever i köttet kan inte behaga Gud. Ni däremot lever inte i köttet utan i anden, eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Om Kristus bor i er är visserligen kroppen död på grund av synden, men anden är liv på grund av rättfärdigheten. Om anden från honom som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då ska han som uppväckte Kristus från de döda också göra era dödliga kroppar levande genom sin ande. Som bor i er. Vilket löfte. Vi behöver verkligen hjälp och tröst i denna vilsamma och smärtfyllda värld. Där vi är ljus och salt. Just därför att vi har tagit emot Jesus som vår frälsare. Vi tillhör honom. Vi behöver inte anstränga oss för att vara ljus och salt. Vi är det. Det säger Bibeln. Det är vårt beroende av honom som är den röda tråden i allt framgångsrikt liv för Gud. Han måste bli större och jag mindre, sa Johannes Döparen. Och det är precis så för oss. Det är detsamma för oss, och tecknet på det, på ett fullödigt liv i Gud, Innan som vi har kommit dit här så har vi fått mycket hjälp att tänka rätt, få tröst i våra svårigheter. Men för de som tillhör Kristus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss också följa anden. Och låt oss inte vara fåfänga, inte utmana varandra, inte avundas varandra. Vi ska älska varandra. Fast vi är olika och fast vi inte alla gånger förstår varandra, så är det centrala Guds kärlek. Det är det som är det viktiga. Vi ska älska varandra. Vi ska inte söka och jämföra oss med varandra. Utan vi ska vara tacksamma för varandras olikheter som blir en helhet tillsammans. Så vill jag avsluta med att säga: om vi har liv genom anden, låt oss då också följa anden. Står det i Galaterbrevet. Och Guds avsikt är alltså att anden är den som ska leda oss allesammans. Och det är inte meningen att vi ska hitta på en massa aktiviteter på egen hand. Vi måste ge förutsättningar för den heliga ande att kunna leda oss. Han knackar på. Men vi måste ju öppna. Vi måste vilja vara ledda av honom. Tron är en viktig förutsättning för att kunna hålla före att min kropp är den heliga andes tempel. Och den tron stavas T-I-L-L-I-T. Tillit. Vi litar på honom. Och vi tror därför att han är god, han älskar oss och han vill vårt bästa. Det vi kallar pingst skulle inte ha funnits om inte den heliga ande hade utgjutits över Guds folk. Den svallvåg som bildades då har bara fortsatt att fortplanta sig som en mäktig men positiv kraft. En livgivande våg som sköljer över mänskligheten i syfte att rädda det som var förlorat. Hela det som var brustet. Och ge människan en tillförsikt, ett kolossalt hopp ända in i evigheten. Mina älskade syskon, det vi läser om, det vi talar om, det vi upplever är sanning. Vartenda ord som står här är sant. Trofast är han som har kallat er. Han ska också utföra sitt verk. Det står i 1 Thessalonikerbrevet 5 och 24. Men det vill jag avsluta. Jesus, vi tackar dig för din heliga ande. Och vi tackar dig för att vi får vara tillsammans som syskon. Jag vill tacka dig för mina syskon. Jag vill tacka dig för den tro som de har på dig. Och jag vill tacka dig för att du har sammanfört oss till en enhet. Jag vill tacka dig för att vi får fungera tillsammans, så att vi får uppmuntra varandra genom de gåvor som du har gett oss, Herre. Jag vill tacka dig för att det är du som ska ha all äran, och du vill lära oss vad det handlar om. Att vi inte ska ha en massa synpunkter på varandra, utan smälta samman i kärlek och tolerera varandras olikheter. Vi prisar och tackar dig för att du vill leda oss. Tack helige ande. Tack för att det finns en dag då vi får fira dig och komma ihåg vem du är och vad du gör. Tack för att du bor i oss. Tack far i himlen att du har gett oss utav din ande, så att vi kan få vara med om det som Bibeln talar om. Tack för att det inte handlar om en mänsklig ansträngning, utan om en acceptans av din vilja. Vi tackar dig för det. Jag prisar ditt namn. Amen.